Finland står inför en stor strejk av historiska mått nu när fackföreningarna nu sätter in storsläggan helt enkelt mot regeringen och politiken som facken anser går ut över de finländska arbetarna. Och den här konflikten den verkar ju inte ha något slut och strejkerna kan bli någon slags titelmelodi för hela 2024 om det fortsätter så här. Carmela Walder, du var ju med i nyhetspodden för cirka en månad sedan och då pratade vi också om strejkerna som då var aktuella och du sa då att du trodde att det skulle bli värre. Hur värre är det nu då?
Nå, om vi ser på det ur din och min synvinkel så kanske det inte är värre än senast. Det vill säga daghemmen är inte stängda och bussarna kör som vanligt. Men om vi ser det från arbetsgivarna och näringslivets synvinkel så är det värre än senast. Det vill säga de här strejkerna räcker längre och det påverkar just då näringslivet.
Du lyssnar på Nyhetspodden med mig Thomas Selén och jag med mig Carmela Walder som är politisk reporter här på Svenska Yle. Hej och välkommen Carmela.
Tack.
Ja, som sagt, fackcentralen FFC och medlemsförbunden där har alltså inlett politiska strejker i Finland från och med idag. Export, import, logistik drabbas. Ungefär 7000 arbetstagare går ut i strejk. Och i fredag så mötte faktiskt statsminister Petteri Orpo arbetsmarknadsparterna och försökte förmå dem att avbryta den här strejken. Men de här förhandlingarna de ledde inte till sådana genombrott som skulle kunna ha stoppat dem. Så vad skulle du säga Carmela, vad blir nu liksom konsekvenserna för samhället som det är just nu?
Nå, när det strejkas så är det ju klart att det är vissa funktioner då som stoppas. Mm. Och i det här fallet en stor del av exporten. Men strejkar kostar ju också. Mm. Det här kostar för näringslivet och det kostar för de som strejkar. Man får aldrig samma strejkersättning som man skulle kunna få. Alltså pengen är aldrig densamma som lönen.
Mm. Men om man ser till den här ekonomiska biten då, hur mycket strejkande har Finland råd med? Vem är det som egentligen får betala mest?
Det är en bra fråga det där med hur mycket vi har råd med. Det får vi se. Det är ju många som betalar notan. Det är de som strejkar som betalar den och det är många företag som betalar notan. Sen är det ju också i förlängningen det finländska samhället som betalar notan. Det vill säga folk jobbar mindre, det betyder det att de betalar mindre skatt och företagen, det går sämre för dem, det betyder också det att de kommer att betala mindre skatt och så vidare. Men det här med att det ska gå back för företagen, så det är lite också meningen. Det är på det sättet som fackförbunden vill påverka. Det vill säga, de vill att det ska gå så dåligt för företagen att Finlands näringsliv, EK och Finlands företagare får såna signaler att det är dags för Petteri Orpo att sluta driva de här reformerna. De vill alltså att Finlands näringsliv, EK och Finlands företag ska vädja till regeringen att sluta.
Mm. Det är ju just det utåt sett i alla fall så att det ser ut som att det är regeringen som står mot facken i den här frågan. Men det är ju lite som du nämnde här att det är ju företagarnas ärenden som egentligen regeringen går på sätt och vis. Även om de gör det helt villigt och sådär. Vad säger egentligen arbetsgivarna, alltså företagarnas centralorganisation EK och just då företagarna i Finland om det här? Är de nöjda med det här eller skulle de vilja se någon slags kompromisser?
Finlands företagare har varit ute, Mikael Pentikäinen, deras vd, har varit ute och sagt att det här som regeringen nu gör är bra reformer. Och att de stöder de här reformerna, att de egentligen skulle vilja ha ännu radikalare reformer. Medan Finlands näringsliv EK, då, de har valt att hålla en låg profil. De vill liksom inte synas och höras för att de redan för några år sedan valde att vara i skymundan, vara en bakgrundsfaktor, en lobbare. De ville inte längre vara med och göra kollektiva avtal. De ville inte mera vara med och göra såna här stora helheter, utan de tyckte att varje fackförbund och varje arbetsgivarorganisation ska förhandla själva. Och nu vill de inte heller därför lägga sig i, för att de liksom vill finnas, men de vill inte höras.
Men vi har ju en regering som förutom det här också håller på att spara och spara så att det knakar i fogarna. Men samtidigt så hela den här strejksituationen som vi just konstaterar kostar ju en hel del även för samhället kan man ju tänka sig. Blir det här en förlustaffär för regeringen i slutändan?
Ja, regeringen vill ju fortsätta driva de här reformerna. De säger att de inte kommer att backa. vecka. Så det verkar ju inte bli för mycket förluster i alla fall för regeringen. Petteri Orpo vädjar till de här parterna att de ska sluta. Men ändå säger Petteri Orpo i följande mening att regeringen backar inte en tum. Mm. Så det är alltid regeringen som driver regeringens politik. Det ska vi komma ihåg. Det här är en högerregering. Det är en regering som står näringslivet mycket nära. Och det är en regering som nog ganska långt sympatiserar med de åsikter som Finlands näringsliv, EK och Finlands företagare har. Sen så har vi då å andra sidan testat den här etablerade modellen där facken och arbetsgivarorganisationerna förhandlar fram olika lösningar gällande arbetslivet och arbetsmarknadsfrågor och det där arbetsmarknadslagstiftning och så vidare. Mm. Vi har haft en sån modell att regeringarna har låtit de här parterna komma överens sinsemellan, presentera färdiga lagförslag, och de här lagförslagen har egentligen gått igenom då. Men den här processen så har under 2000-talet inte gett önskat resultat. Det har egentligen inte kommit fram några vettiga lagförslag, utan de här förhandlingarna har efter flera år då stranda, och så har man sagt att den här arbetsgruppen kommit till något resultat. Och det är det här som då också regeringen är frustrerad över, att man vill liksom att det ska bli ett resultat nu. Och då har man också i regeringsprogrammet skrivit in att hur man ska nå det här resultatet. Inte bara målet, utan också medlen är inskrivna i regeringsprogrammet. Det är det som gör facket rasande.
All right. No, facket har i alla fall sagt att man vill se kompromisser. Inga sådana verkar finnas på horisonten, det har vi konstaterat flera gånger nu. Men om nu de här nuvarande strejkerna då, som ändå sägs vara väldigt stora och väldigt omfattande, om de inte biter på den här regeringens hårda linje, vad finns det kvar för vapen för facken att ta till? Är det mera strejker, större strejker, eller, och vilka skulle det vara i så fall?
No, större och längre strejker är ju alltid en möjlighet, så länge som de här lagarna inte är godkända i riksdagen. Sen när det alltid liksom slutligt godkänt, så då lönar det sig ju inte att strejka mera. Men sen har vi då de kommande kollektivavtalsförhandlingarna som börjar i slutet av hösten. Och det är följande möjlighet för fackförbunden att påverka. Det kommer att bli otroligt svåra, de här kollektivavtalsförhandlingarna. Industrifacket har redan nu hotat med att de inte längre kommer att acceptera företagsspecifika avtal. Och att de kommer att sätta käppar i hjulet så mycket de bara kan. Då motparten är teknologiindustrin. Och det finns en risk för att det då blir strejker sen istället, i och med att man inte kommer att komma fram till några vettiga kollektiva avtal, att vi har långa avtalslösta tillstånd och sen i förlängningen också strejker, så att säga riktiga strejker. Alltså under kollektiva avtalsförhandlingar så får strejker vara en möjlighet för facket att påverka och att försnabba den här avtalsprocessen.
Just det, så när det handlar helt enkelt om att man diskuterar arbetsförhållanden, så då får man fortsätta strejka. Då räknas det inte som en politisk strejk där.
Nej.
Nå, vi har ju de här då fackbossarna som visar upp barska miner och de sätter armarna i kors och ser liksom tuffa och hårda ut. Men vad händer med medlemmarna? Orkar medlemmarna själva med det här? Alla de här som konkret ska upp på barrikaderna och strejka och strejkvakta. Har de råd att hålla på och strejka längre?
Det är ju alltid en ekonomisk uppoffring att strejka. Och läget är inte så lysande då det gäller den personliga ekonomin eller den privata ekonomin för många. Men fackförbunden gör så inför varje strejk att de frågar sina medlemmar att finns det fog för att strejka? Är ni med? Och på det här sättet så kan de då säga till allmänheten och också säga till sina medlemmar att ja, att vi gjorde en enkät och över 80% av er anser att vi ska strejka, så då ska vi strejka. Och vi betalar trots allt ut en ersättning till de som strejkar, så att vi lämnar inte er helt vind för våg i alla fall.
Just det, så att det finns alltså stöd då från fackförbundens medlemmar, låter det som, och så länge strejkkassan då räcker till så fortsätter de strejka. Och facken har ju precis som regeringen då gått in i det här helhjärtat, men de kan då inte uppvisa egentligen någon slags resultat trots att de stångar sin panna då blodig mot den här väggen. Vad skulle du säga, vad är det som du ser på spel för facken nu här på längre sikt, om man bortser från den här lilla korta situationen just nu?
Det är mycket som står på spel för facken. Yngre arbetstagare anser idag att det inte lönar sig att höra till fackförbund, för att fackförbund är av gången tid och de driver inte ännu så att säga mina intressen. Det blir för dyrt att betala den här räkningen, den här medlemsavgiften. Och nu har facken en chans att, att visa att de faktiskt betyder någonting, att de har inflytande och att de kan påverka. Så att det här, och sen dessutom så har vi ju den här traditionen med överenskommelser gällande arbetslivet. Det vill säga att det är fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna som tillsammans med regeringen i så kallade trepartsförhandlingar förhandlar fram då olika lagförslag gällande arbetslivet. Och om facket blir hemskt svagt så kan det hända att den här långa traditionen då också går i stöpet.
Just en liten ödesfråga helt enkelt för fackförbunden. I fredagens nyhetspodd så talade våra kollegor då, din och min, Johannes Taberman och Magnus Svanjung, om den här strejken och hur den gör då avtryck i opinionssiffrorna eller inte. Och väljarstödets nålar verkar ju inte röra på sig jättemycket trots det här rabaldret. Regeringens siffror håller något sånär i alla fall, och någon slags vinst för oppositionen syns inte i alla fall till just nu. Men när man sen då ser på politikerna de träffas, och då är det ju allt annat än stadigt, och det har flugit ganska hetska ord och formuleringar mellan de här olika partierna, och alla skyller på varandra när det gäller den här rådande krisen. Håller det här bråket nu på att förändra tonen i den finländska politiken?
Jag skulle säga att det här med en bitsk ton i politiken, att det är en längre utveckling egentligen. Bitska kommentarer säljer. De får genomslagskraft i rubrikerna, i kvällstidningarna, och de sprids på sociala medier. Det här är bra för politikerna. De hörs och de syns, så att säga. Jag tror att den här rappa bitska argumentationen, de här diskussionerna i riksdagen, kommer att fortsätta under hela den här regeringsperioden. För det här är också ett sätt för oppositionspolitiker att hävda sig, för att visa att det finns ett alternativ och för att man kan rösta annorlunda i nästa val och på det här sättet kanske ändra lagstiftningen igen, liksom backa åtminstone gällande en del av den här lagstiftningen, och att det här fältet förändras åter en gång.
Just det. Bortsett från den här positioneringen som sker då i samband med den här strejken då, så allt det här bråket kring det har ju varit ganska dominerande i liksom nyhetsflödet, och det finns ju annat viktigt som ska skötas som kanske inte får samma uppmärksamhet men som också puttrar på i bakgrunden. Vad skulle du säga, hur påverkar det här liksom bråket och den här lite infekterade tonen den övriga politiken här i Finland?
Vi har de här svåra sparbesluten som är framför oss. Regeringen har kommit fram till att vi måste liksom spara ytterligare, och det här är nog alla ganska ense om i Finland, att vi blir allt mer skuldsatta och att någonting måste göras. Sen att skapa en gemenskap och att kunna lyckas få alla bakom de här svåra sparbesluten, så det kan ju vara ganska svårt i en sån här polariserad situation.
Vi får alltså följa upp det här ytterligare fler gånger, misstänker jag, i framtiden. Tack så mycket, Carmela Valde, för att du var med i Nyhetspodden.
Tack själv.
Thomas Alén heter jag. Jonna Nupponen producerade. Satu Ullmannen stod bakom teknikspakarna. Och kom igång och skapa det där YLE-kontot om du inte redan har gjort det. Logga in där, favoritmarkera Nyhetspodden och fortsätt lyssna på oss.